om du dör, då är det så här, jag kan inte ens, jag får inte upp en bild i huvudet av hur det skulle se ut. Alltså hur, det känns som att inget skulle liksom riktigt, ja, det går typ inte.
Jag vet inte, det största skulle ju vara att du inte skulle leva. Det är ju liksom, ja, att du inte skulle finnas i våra liv längre. I alla fall inte fysiskt. Ja.
Det skulle bli att det skulle bli mycket tystare här. För du spelar alltid da 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 da. Och det skulle vara trist. Alltså, man ser ingen som spelar där på pianot.
Jag heter Uje Brandelius och det här är säsongens sista program av Känsligt läge i P1. Vårt tema i år har varit döden. Vi har pratat med Ulla-Maria som när vi träffade henne hade några få månader kvar att leva. Vi har mött Gabriella som flera gånger försökt ta sitt eget liv. Rickard som hjälpte sin livskamrat att dö. Vi har pratat med Ida som förlorade sin pappa i en arbetsplatsolycka. Och polisen Olavi som sköt ihjäl en annan människa. Att göra de här programmen har varit en känslosam resa för mig. Jag kan nog ärligt säga att intervjuerna i den här serien har påverkat mig på ett djupare sätt än andra intervjuer som jag har gjort i mitt radioliv. Jag och min producent Emmy Bergqvist har åkt land och rike runt och träffat människor som öppnat dörren till sina innersta funderingar och pratat om det allra känsligaste. Jag kan bara buga mig i tacksamhet för alla modiga och kloka personer som har ställt upp och pratat med oss. I dagens avsnitt ska vi inte åka någonstans. Vi ska stanna hemma hos mig. Idén är att jag ska gräva där jag står. Jag ska försöka ta reda på vad som händer när jag dör. Glänta lite grann på den där gigantiska järnporten som skiljer livet från döden. Som alla föräldrar så hoppas jag att jag dör före mina barn. Därför bestämmer vi att jag ska intervjua mina tre barn. Jag ska fråga dem om hur de tror att deras liv skulle förändras om jag dog. Välkommen till programmet. Det är februari. Jag sitter vid mitt piano och skriver på en låt. Egentligen har jag inte tid att spela piano. För imorgon så måste det här avsnittet av Känsligt läge vara levererat till Sveriges Radio. Och jag har inte ens frågat barnen vad de tycker om den där idén att jag ska intervjua dem om min död. Min dotter Bixie som är 18 år kommer hem från skolan. Jag berättar om radioidén för henne. Jag frågar om det är okej att jag intervjuar henne. Hon är lite tveksam. Fattar inte riktigt vad det är jag vill göra.
Vad var frågan?
Men frågan var väl ungefär, vad tror du ska hända när jag dör?
Alltså om du hade dött när jag var vuxen så hade det kanske varit lättare. För då har jag flyttat hemifrån, jag har lite mer av ett eget liv. Men om du skulle dö nu så skulle det liksom, då skulle ju typ det mesta förändras.
Men du är ju vuxen.
Ja,
du är 18 år.
Ja, men jag är fortfarande, jag bor ju fortfarande hemma och vi ses ju ganska ofta fortfarande och så. Jag menar om när jag blev vuxen, lika med att när jag växte ifrån dig
och flyttat hemifrån.
Mm.
Mm. Så ditt önskemål är att du ska hinna flytta hemifrån innan jag dör.
Ja. Mitt önskemål är att vi inte är lika nära när du dör.
Så att din vardag påverkas minimalt.
Ja.
Ja, men det, jag köper det.
Mm.
Men om man tänker bortom hur ledsen du kommer bli då, vad skulle det bli för andra förändringar i ditt liv om jag dog?
Mm.
En vanlig vecka.
En vanlig vecka. Okej.
Skjutsar dig till skolan när du är sen.
Ja, det är faktiskt sant. Skjutsar mig till skolan. Betala mitt abonnemang.
Mobilabonnemang?
Ja. Nej, men också typ... Du känns... Du, okej, typ... En väldigt viktig grej du gör för mig, det är ju så här... Typ... Om jag har idéer eller inte har idéer. Att jag liksom kan komma till dig och liksom bolla idéer. Och att det... Och då blir också så här... När jag väl har en idé som liksom jag har gått igenom dig... Då känner jag mig väldigt... du är väldigt bra bollplank.
Mm.
Och det, jag har liksom inte riktigt någon annan som jag känner mig så liksom... Som jag liksom litar på så mycket när det gäller... Alltså, sånt där.
Kreativa
projekt. Ja.
Jag förstår. Mm. Men... Jag har ju några jävligt dåliga sidor som att jag kan bli arg lätt. Jag kan bli sur lätt.
Alltså det här med att du är arg, det känns som att det blir bättre med åren, eller vad känner du själv?
Ja, jag känner också det.
Mm.
Och jag känner också att min sjukdom, att den har gjort mig lite mer soft, för att jag kan inte bli arg och upprörd i samma utsträckning, för då börjar jag skaka. Så att den liksom... Den hämmar min aggressivitet lite grann.
Mm. Så det känner jag inte direkt att det är det som jag minst hade saknat. Men... Nej, men det är väl att du liksom... Det är väldigt irriterande när du typ så här, när man bara så här... När man får säga ditt namn 10 gånger innan du hör det. Fast man sitter bredvid, för att du bara så här... Så inne i något du gör, typ.
Mm.
Ja, alltså då, du är ju hemma då. Men du är ju inte hemma. Så det kanske blir lite konstigt. Mm. Eller det kanske blir lite som att du är död.
Jag vill bara att du ska få öva.
Ja, precis. Nej, men... Alltså, om man vill dig något så går det typ inte att prata med.
Nej.
Eftermiddagsmörkret sänker sig över Bredäng. Klockan närmar sig 4:30 och jag går och hämtar min yngsta dotter Vega på fritids. När vi kommer hem äter vi falukorv och makaroner. Efter maten är det skärmtid, sen borstar tänderna och tar på pyjamas. Jag har fortfarande inte frågat. Vega är 8 år och jag vet att hon tycker att det här med döden är läskigt. Så jag drar mig lite grann. Men till sist frågar jag: Vega, vad tror du kommer att bli den största skillnaden för dig när jag inte lever längre?
Det kommer bli tyst. Tråkigare.
Tänker du något annat i ditt liv som skulle bli annorlunda?
Ja, att det skulle bli större plats i sängen och man skulle sakna dig mycket mer.
Du brukar komma till mig och mamma på natten och lägga dig bredvid oss.
Ja, exakt. Men ja, då känner jag inte dig som puttar undan mig.
Mm. Det är grannen som håller på och spikar.
Mm.
Vad tror du att han spikar för något?
Golvet. Eller upp en tavla. Eller kanske en kropp.
Spikar upp en kropp?
Ja, det handlar ju om döden.
Ja, för att vi pratar om döden så behöver inte grannen spika upp en kropp.
Jo.
Men du? Du är 8 år.
Ja.
Har du tänkt någonting på döden?
Ja, mycket. Men man tänker inte på att man själv ska dö, men ibland gör man det. Man tänker mer att föräldrarna ska dö. Man tänker att man kanske drömmer att föräldrarna helt plötsligt bara... Nu vill jag dö. Hej då. Och så lägger man sig ner och sover och så dör man.
Hej då.
Ja. Man säger alltid hej då. Om man går någonstans.
För när vi tänkte på vad vi skulle ha för sista avsnitt i den här serien, så kom jag på att det kan handla om mig och mina barn. Har du tänkt på att jag kommer att dö före dig?
Mm.
Vad har du tänkt då?
Ledsen, men samtidigt glad, för jag är ju vuxen då. Så då har jag fått, då har jag Iris och gör det som mellan med mig. Som vuxen kompisar.
Dina kompisar?
Ja, jobbkompisar. Mm. Vi är vuxna. Det känns bra att vara med vänner när någon har dött, för att det känns lite bättre att vara med några som kan trösta en typ.
Mm.
Vega tänker som de flesta andra. Det där med att pappa ska dö, det ligger långt fram i tiden. Då är hon stor och har jobbakompisar. Så tror jag att de flesta tänker om sina egna liv också. Det är någon sorts mänsklig reflex att när man tänker på sin egen död, så tänker man så pass långt in i framtiden att döden blir lite suddig, lite abstrakt, inte så nära och läskig. Hur gammal och skruttig man än blir, så har man alltid några år kvar, tänker man. Nästa dag sitter jag som vanligt vid pianot. Jag har kommit på en titel till låten som jag håller på med. Den dagen då jag dör, ska den heta. Jag åker till Åkersberga, norr om Stockholm, där min son Juno bor. Han är 22 år och har ärvt mitt musikintresse. Men han spelar inte piano, han rappar. Jag frågar honom om han kommer att rappa på min begravning.
Nej, det skulle jag definitivt inte. Det skulle jag definitivt inte.
Men du skulle skriva en låt om mig, eller?
Mm, jag vet inte.
Du skriver ju låtar om saker som händer i ditt liv.
Ja, jag vet inte. Det kanske. Vi får se vad som händer.
Okej, jag beställer en låt.
Ja.
Nej, men hur tänker du min begravning?
Nej, alltså jag tänker väl bara som en vanlig begravning, kanske låter hemskt att säga. Men alltså, jag tänker väl att det kommer vara mycket musik och ja.
Vilka låtar?
Ja, jag vet inte. Det måste ju du skriva ner.
Du vill att jag ska styra det?
Ja, men du måste väl ha, alltså alla har väl någon sorts bild av vad de vill ha på sin begravning. Har du aldrig tänkt vad du skulle vilja ha för låt på din begravning?
Jo, det har jag nog. Men samtidigt så känner jag att om jag lämnar det till er, då är ni ett litet projekt som kan sätta sig samman. Och så kan ni få begravningen exakt som ni vill ha den. Och begravningen är ju ändå till för er. Mer än den är för mig, för jag är ju...
Jo, men den är ju för att hedra dig.
Ja, absolut.
Eller?
Ja, och ni kanske mår bäst av att välja låtar som jag gillar, fast ni inte gillar dem. Vi har ju ganska olika musiksmak,
ja.
Du och jag.
Ja. Ja, jag vet inte.
Skulle du tycka att det var bättre att jag var tydlig med hur jag ville ha med min begravning?
Ja, jag tror det är lättast. Det tror jag.
Men det här med att man inte får höra snacket efteråt när man dör. Vad skulle du säga i talet om mig på fikat efter begravningen?
Vad jag skulle säga efter fikat? Jag skulle säga shout out till min farsa. Han var en intressant filur som gjorde mycket musik och mycket andra grejer som han tyckte var roligt. Och jag tror han levde ut till fullo. Något sånt.
Det låter ju fint och så, men också lite grann.
Är du missnöjd?
Ja, men jag skulle vilja korrigera medan jag har möjligheten.
Ja, gör det.
Ja, men visst, absolut. jag har gjort mycket musik och sådär. Men det man mest av allt är nyfiken på att höra, det är liksom vad man betyder för andra människor rent personligt liksom.
Mm. Ja, men alltså, det är ju så mycket, eller har varit så mycket i mitt liv och är så mycket med, så att jag, ja, jag vet inte, det blir lite flummigt liksom. Att det är svårt att sätta fingret på. Alltså, ja, du är väl lite galen och sådär. Men alltså, det är klart du, alltså, du, det är klart att du kan vara varm. Men du kan ju också vara ganska kall.
Så varm är inte min huvudegenskap?
Alltså, jag vet inte, för det är svårt med det. Alltså, du är liksom, jag vet inte faktiskt. Alltså, du kan ju vara jättevarm och alltså visa kärlek liksom och sådär, men jag vet inte.
Ja, men säg. Jag är här för att få veta på riktigt.
Nej, men till exempel om du skulle hjälpa mig med läxan när jag var liten. Du var kanske inte jättebra. Ditt tålamod är kanske inte jättebra.
Ja, men jag håller med. Att jag hade jävligt dåligt tålamod.
Mm.
Orkade inte förklara. Blev sur när jag tyckte att någon fattade för långsamt liksom.
Mm.
Det är ju ganska ocharmigt.
Ja.
När jag kommer hem efter intervjun med Juno så lyssnar jag igenom alla tre intervjuerna jag har gjort med mina barn. Det känns som att idén att försöka ta reda på vad som händer efter min död inte riktigt flyger. Jag känner inte att jag vet så mycket mer om min död nu jämfört med innan intervjuerna. Jag skickar de inspelade samtalen till min producent Emmy. Jag skriver att jag tycker att vi ska fimpa hela idén. Jag skriver att det känns navelskådande och självupptaget att prata om mig själv med mina barn på det här sättet. Jag skriver att jag tycker att det blir skitdålig radio. Emmy lyssnar på mina intervjuer. Sen svarar hon. Hon skriver: det finns där, ditt liv. Du har inget annat. Lev med det. Jag sätter mig framför pianot. Skriver klart den där låten den dagen då jag dör. Jag spelar in den för att jag inte ska glömma bort hur den går. Bixi kommer hem från skolan. Jag kommer på ett par kompletterande frågor som jag vill ställa till henne. Jag undrar om hur hon vill att jag ska dö. Fort eller långsamt?
Fort, såklart.
Mm.
Eller i och för sig, alltså, det, alltså så här. Det är klart att det är synd att du har ont och lider jättelänge. Men det är kanske det lättaste sättet att hantera din död. För då när du väl dör så kommer, det också, kommer jag också känna lite lättnad. För att du inte behöver lida. Och då kanske det är lättare att hantera din död. För att säga, ah, vad skönt att han är död nu. Är så sant. Egentligen, så egentligen att du lider länge innan du dör.
Okej,
okay.
Det låter ju inte så kul.
Det är också hemskt att du ska bara vara ont.
Mm. Jag fick ju en diagnos för några år sedan. Parkinsons sjukdom. Och det har fått mig att tänka lite mer på döden. Fast jag vet att man inte dör av den sjukdomen, så är det ändå, ja, det är en jobbig grej för kroppen. Man kan ju hamna i ett läge med den här sjukdomen där man inte kan göra saker. Och då tänker jag att det är ungefär som att vara död. Om jag inte kan stå på scenen, om jag kanske inte är jättebra på att liksom, ja, om jag inte kan ta mig ut själv och så här, då är det som att man får så här små liksom, man får liksom en avsmakningsmeny på döden. Men man tar bara liksom små tuggor av det, för att man finns ju fortfarande så här, men man kan inte göra så saker, och det är ju dödens, det är grejen med döden, att man inte kan göra saker. Så det likt, för mig så långt framskriden Parkinson kan jag ha inslag av död.
Mm, men jag har också tänkt på alltså, hur det blir när sjukdomen är väldigt påtaglig.
Mm.
När du inte ens typ kan prata,
mm.
hur man ska hantera det. Liksom. Alltså, du kommer kanske vara svår att kommunicera med.
Ja, men jag kan ju få talproblem. Ja. Kan man få. Det kan man få. Men... Ja, för det är en grej som man känner när man tänker på att man ska dö, att när man håller på att dö. Det här sa ju Ulla-Maria så himla bra i sitt avsnitt av Känsligt läge, att det är ju liksom värst för de anhöriga, för att ni står ju utanför och ja, men för mig, om jag vet att jag ska dö, då ställer jag in hela mitt mindset på det liksom. Jag ska dö. Och då behöver jag bara...
Du behöver bara fokusera på det, men alltså vi andra har liksom... Vi behöver hantera det tillsammans med våra liv.
Eller? Ja, plus att mitt hanterande av hela skiten, det slutar ett visst datum.
Mm.
Då börjar ert livslånga projekt att hantera min död.
Mm. Ja, så kommer det vara.
Orgelmusiken, den brummar och brölar. Släkten och vännerna hulkar och bölar. De har samlats idag för ett sista adjö. Idag är det min tur att dö. Orgelmusiken, den kvider och flämtar. Tårarna trillar och klockorna klämtar. Prästen predikar och läser om mig på lappen han fått utav dig. Person, och hans låtskrivargärning en sann prestation. Sen säger prästen med fryntligt humör, nu är det kaffe med jordronlikör. Den dagen då jag dör. Jag ligger i kistan och tänker på oss. Vi var på fest och du bjöd på ett blås. Vi var lite fulla, jag har glömt vad vi sa, men det blev du och jag. Sen kom ju barnen och de krävde sitt. Det blev 25 år med korv och pommes frites. Din dröm om att segla på vidsträckta hav, den blev aldrig av. Minns du vår bröllopsvals när du sa, det här är det lyckligaste vi kommer vara. Vi låg mot ett skämt som älskande gör, och jag sa jag vill vara din dansör. Tills den dagen då jag dör. Kaffet är slut och alla går hem. Någon har bråttom till fritids, de stänger vid 5. Någon ska tända sin grill och tvätta sin bil. Någon ska handla potatis och fil. Någon ska springa ett lopp och komma sist. Någon ska få skäll av sin tandhygienist. Någon ska bli lite full och ramla omkull för kärlekens skull. Jorden fortsätter snurra fast jag inte finns. Livet är alla de dagar du minns, men också alla de dagar du glömt och alla de drömmar du drömt. Jag tar farväl av barnen och dig, och jag tänker att livet blev helt okej. Att rota bland saker som skaver och stör har jag ändå ingenting för. Den dagen då jag dör.